Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag beger vi oss in i sällskapsspelens värld. Vi har nog alla spelat Fia med knuff eller Tjuv polis eller någonting när vi var små. Men vi vet kanske inte så mycket om hur de här spelen har kommit till och erövrat världen. Och det tänkte jag att vi skulle råda bot på idag. Tärningen är kastad. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Sällskapsspelet Hundar och Schakaler tros ha tillkommit redan 2000 före Kristus, och spel som schack och kalaha har också en lång historia. 1930 skapas Monopol och i och med det de moderna sällskapsspelen. Idag finns en uppsjö av spel, från enkla barnspel till avancerade konflikt- och strategispel på marknaden. Den som ska berätta för oss om sällskapsspel är Orvar Säfström. Han är journalist, programledare och är kanske mest känd som filmrecensent i olika tv-program. De senaste åren har han ägnat sig mycket åt tv-spel och sällskapsspel. 2017 startade han tillsammans med Jimmy Wilhelmsson förlaget Fandrake, som ger ut böcker om spel, nostalgi och nördkultur. Tillsammans med Ika Johannesson är de nu aktuella med den andra utgåvan av Boken om Alga. Varsågoda, Allt du vill att veta om sällskapsspel, del 1 med Orvar Säfström.
Hej Orvar, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack så hemskt mycket.
Du har ju gjort Boken om Alga tillsammans med Jimmy Wilhelmsson och Ika Johannesson. Hur kom den till egentligen?
Alltså, Jimmy Wilhelmsson och jag har nu i ganska många år gjort stora, välresearchade nördböcker, eller vad man ska säga. Vi började ju på två håll kan man säga. Jimmy gjorde två böcker om den svenska hemdatorvågen med då generation 64 och generation 500 om Commodore. Jag höll på att pilla på annat håll, och sen så gjorde vi en bok om äventyrspel tillsammans, om den tidiga svenska rollspelsbranschen. Och sen har det ju bara rullat på. Vi startade ett eget förlag som heter Fandrake. Och då letar man ju alltid efter den här typen av böcker att göra. Jimmy har gjort en jättefin bok tillsammans med Adam Evertsson om serietidningsreklam. De här baksidorna på serierna man växte upp med. Åke Skjölds tecknarskola eller någon ny glassort eller Musse Pigg-stövlar liksom. Och så vidare och så vidare. Och en grej som vi då diskuterade där, det var just Alga. För man vill, det finns ett par saker man kan räkna in. Den ena är ju att det ska finnas en stark igenkänning, en nostalgifaktor. Men det måste också kunna, du måste kunna hitta material. Det finns ofta som folk kommer fram och säger, varför gör ni inte en bok om det här och det här? Som är okej. Fast vad ska den innehålla? Det måste finnas människor att prata med, det måste finnas gamla original, det måste finnas foton, det måste finnas saker som fyller en sån här bok. Och då känns Alga som en väldigt, väldigt bra grej att plocka upp. Alla, ända liksom till, alla nu levande svenskar har ett förhållande till Alga. Det har funnits så pass länge. Så att, och det har förändrats genom åren och framförallt har synen på spel och sällskapsspel och brädspel förändrats jättemycket bara de senaste åren. Så det är roligt att titta på vad har vi historiskt sett i Sverige när det gäller just den här formen av familjeunderhållning eller vad man ska kalla det för.
Just det.
Så det började så och ICA har jag känt sedan 80-talet. Vi känt för honom sedan högstadieåren. Och jag, dels vet jag att hon har nämnt i andra sammanhang och sen visste jag också att hennes familj, de var sån här, det köptes alltid Alga-spel. Det fanns ett stort bibliotek Alga-spel i någon garderob liksom sådär. Så hon har ett väldigt starkt, det är kopplat till familj på ett sätt som jag tror för många svenskar. Så hon var väldigt också sugen på att vara med och är ju också van grävande och skrivande reporter och journalist. Sådär. Så att det kändes som en bra kombination. Och sen så delar man upp då. Jimmy är väldigt, väldigt bra på att gräva i arkiv och outtröttlig, som man kan själv tycka är bara tråkigt. Och försöka med uteslutningsmetoden hitta saker. Medan jag kanske mer, jag älskar artikelsök och leta gamla, både annonser och tidningar och sådär. Och uteslutningsmetoden och försöka liksom, det finns en fara med just den här typen av ämnen, att det cirkulerar otroligt mycket skrönor. Och folk idag litar på Wikipedia. Och det, när man tittar på sådana ämnen som vi jobbar med, då kan det verkligen vara rundgång. Att det står en grej på Wikipedia, källan är en artikel i DN och DN hänvisar till Wikipedia. Alltså det blir helt absurt. Och så säger man, okej, men var kommer den här informationen ifrån? Och till slut säger någon, ja, det stod i någon bok som jag såg. Okej, så kollar man den boken och då frågar man den personen, jag har hört det någon gång, men det är så här, så att vi lägger väldigt, väldigt, väldigt mycket energi på att faktiskt kunna belägga de påståenden vi har, och vi brukar säga att, alltså, ska det inte skrivas om 50 Wikipedia-artiklar när vi har släppt en bok, då har vi misslyckats, för det ska ha dykt upp ny info, nya grejer och gamla myter ska avfärdas om det inte finns stöd för dem. Så lite så kan man känna.
Och är det ni som får skriva om de Wikipedia-artiklarna?
Nej, vi försöker låta bli, för att Wikipedia vill ju gärna inte att man gör det. Och det kan jag förstå i och för sig, för då blir det lätt att folk in och pillar i sina egna ämnen och sådär. Utan det kan ta några år, men överlag så tror jag folk, kunskap blir väldigt fort allmängods. Det ska man ha klart för sig. När man skriver den här sortens böcker, du kan göra här världens avslöjande inom då det lilla temat du jobbar med, men säga så här, det här är helt ny info, ingen visste om det här. 3 månader senare så säger alla, ja fast det vet ju alla. Det är klart det är så, därför att nu är informationen ute. Men då får man bara klappa sig själv på axeln och säga, ja, men det var vi som hittade det här. Och det kan vara så med allt möjligt liksom. Och det kan vara årtal, det är så där att alla säger att det är ett spel kom till Sverige det här året. Och sen när man gräver och gräver och gräver så hittar man sig, fast här är ju en annons från 2 år tidigare när det lanseras. Så helt plötsligt så är det bara, men det är ju inte det året det kom och sådär. Och det kan ju tyckas som en otroligt liten sak för någon som kanske minns Den försvunna diamanten, så spelar väl ingen jätteroll vilket år Monopol kom till Sverige. Men ska man skriva en sån här bok, så det finns ju inget sämre än att komma på ett år senare att en massa saker är fel. Att man har höftat lite för mycket. Utan det är väldigt mycket en stor del av arbetet att försöka vara så säker som möjligt.
Och just det. Men ska man skriva ett praktverk så klart att det ska bli rätt. För ett praktverk är det verkligen en otroligt gedigen bok. Jag förstår att det har inte varit helt lätt att hitta spelkonstruktörer från förr. Det var väldigt anonymt.
Ja, det var det ju verkligen. Och det fanns ju säkert en medvetenhet i det också. Att man helt enkelt inte listade. Och det gäller inte bara Alga, det gäller överlag. Om du tittar på tidiga tv-spelsbranscherna som vi pratar, Atari och sånt här på 70- och tidigt 80-tal, så stod ju i princip aldrig vem som hade gjort spelen. Och om det stod så var det påhittade namn. Liksom. Mm. Därför att man ville man ville inte lyfta fram kreatörerna.
Ja, men har det någonting att göra med ekonomin då? Eller?
Ja, det har väl med allting sådär att göra kanske, men man såg nog inte på sällskapsspel som verk på det sättet, utan det var bruksvaror. Och sen att några av dem har blivit otroligt klassiska och getts ut i enormt många år, det är ju någonting i backspegeln att titta på förstås. Mm. Och i vissa fall har ju personer fått upprättelse, det kan vi prata om sen.
Det gör vi säkert.
Att man har hittat vem som gjorde någonting och faktiskt kanske gett dem cred för det. Och så här.
När det gäller sällskapsspel generellt då, alltså schack vet vi att jag har en lång historia. Mm. Kortspel har också funnits flera hundra år i olika former. Och men just de här moderna sällskapsspelen med spelplaner och pjäser och kort och sådär, hur länge har de funnits? Vet man det?
Det är ju en enorm avvägningsfråga. Man kan väl säga att, som du nämner, kort och tärning sågs länge, inte minst juridiskt, som liksom att säga, dobbel, mer än som underhållning. De låg under spel och dobbel på samma sätt som vadslagning och sånt där gjorde. Och sen har du ju de riktigt klassiska brädspelen, som då schack till exempel. Och sen tycker jag backgammon är intressant, dels för att det var väldigt populärt, men det har också väldigt ofta en bettingdel i sig, att folk spelar om pengar. Så det är lite en överlappande grej där. Sen handlar ju väldigt mycket om tillverkning och ännu mer om distributionsfrågor. För det är klart att ett handsnidat schack, det är ju inte en massvara. Även om du kan kanske gå på någon marknad i Marokko och se 1000 stycken, så är det är någon har suttit och gjort dem ett och ett. Mm. Så med tryckteknik och annat sånt här så börjades ju göras spel som levereras på papper. Och det var faktiskt, jag vet inte om de var först, men det var inte ovanligt att karttillverkare gjorde spel, det här 1700-1800-tal, att man gjorde olika former av spel. Och det är klart att det var ju inte kanske så att en bondfamilj på torpet satt och spelade tjuv och polis riktigt. Men kanske lite sådär societet, och man plockade fram ett spel och det kunde finnas. Och då var det ju, om man tänker, det är en tid då det brittiska imperiet är allt. Det är liksom genomsyrar så mycket av samhället, framförallt om vi pratar i England. Hela den mentaliteten. Så flera spel är antingen upptäckt ut i världen eller krig. Mm. Det är liksom det är vanliga sådär saker. Men det finns exempel på tidiga spel som är, ja, i alla fall tidigt 1800-tal, som är liksom med en tryckt spelplan och sådär. Men sen kan man väl säga att distribution då när vi börjar få butiker som har butikskedjor som kan ha ett utbud över hela landet eller till och med i flera länder och sådär. Och det är ju där Alga kommer in. Det är ju, alltså Alga är från början ett underföretag till Pressbyrån. Och en grossistfirma för vykort och andra så här papperssaker, pappersvaror och en del andra saker också. Och sen så händer det är olika saker i bolagsstruktur. Alltså Alga bildas 1917, rent praktiskt sådär. Blir ett eget bolag 1931. Och det är sådana omstruktureringar inom Pressbyrån och annat. Och det beror i viss mån på att Pressbyrån anklagas för monopol. Att de styr en otrolig del av den marknaden. Så Alga knoppas av. Och sen då några år senare, så 1936, så lanseras monopol i Sverige. Och det är inte Alga som har det. Det är Åhlén och Åkerlund, men som också hör till samma koncern. Så 1941, tror jag det är, så väljer man att börja lägga över speltillverkning på Alga. Så att det har mycket att göra med liksom strukturer inom de här olika bolagen och så. Men där någonstans kan man säga att det börjar komma igång. Att, alltså vi har Folk börjar bo på ett sätt som gör att man ska sitta ner och spela. Man flyttar in till städerna. Man har, liksom, man har hem där det funkar och plocka fram ett spel. Och sen en distributionsform då som gör att de här spelen kan finnas överallt. Mm. Och sen har vi ju då sällskapsspelen fullt ös. Ganska parallellt med de lite mer seriösa brädspelen. Duktiga, det minns ju jag från min barndom. Duktiga schackspelare tyckte ju aldrig om spel som det fanns tärning i. Det ska inte finnas ett element av slump. Mm. Jag menar, den enda slumpen i ett schackspel är väl vem som får vitt och svart. Mm. Vilket också är enormt avgörande om du har två duktiga schackspelare. Mm. Men medan de flesta sällskapsspel har en väldigt stor del av slump inblandat. Och det finns ju en funktion i det att mamma och pappa ska kunna spela med barnen. Och det kan inte alltid vara så att den som är listigast alltid vinner. Därför att då är det helt kört. Då vinner alltid mamma. Så att det är bra att det är lite blandat och man får liksom se lite vad som händer. Och det roliga är att sitta tillsammans. Och,
just det. Men det här med brädspel och sällskapsspel för vuxna, lite mer strategi, ja, eller sådär. Det kanske kommer lite senare. Då.
Ja, alltså det finns ju exempel på det. Och ofta med krigsstämpel, liksom den typen av strategispel så att säga. Och den boomar ju ordentligt då, eller boomar, men jag menar den är i uppsving på 70-talet. Och sen får vi ju en avknoppning av den, och det är ju rollspelen, som då Dungeons & Dragons eller i Sverige Drakar och Demoner och så vidare. Där folk från den här krigsstrategihobbyn börja titta på, okej, vad kan vi göra mer här så att säga. Men och det gäller ju då, dels utvecklingen av Dungeons & Dragons som ju från början är i sin linda är regler som har med tennfigurer och stridsgubbar att göra. Men även i Sverige att säga att den stora butiken för stridsspel i Stockholm var Tradition, Gamla stan. Där hängde ett gäng ungdomar. Och de ungdomarna upptäcker då i samband med detta också att det är en ny grej i USA som är Dungeons & Dragons. Och så vidare och så vidare, så sprids det. Men de ligger liksom parallellt till varandra. Men det är ju vid det laget väldigt långt från kopplat från Tjugopolis. Liksom. Mm. Utan det blir ju senare. Och idag har vi ju kommit till en punkt, och det är ju bara på senare år, där lite mer avancerade brädspel är jättepopulära hos gemene man. Och folk sitter och spelar Catan eller Pandemic eller Ticket to Ride eller Wingspan eller vad det än är. Och sen kan man ju förstås dividera fram och tillbaka idag vilka av dem som är avancerade eller inte. Men jämfört med den sortens spel som var mest vanliga när vi växte upp, som i princip var slå en tärning och som flytta fyra steg framåt och du landade på rutan där man ska gå ett steg bakåt, så är det ju en enorm skillnad.
Verkligen.
Ja. Och till och med man går in på någon vanlig liten leksaksaffär i Bollnäs liksom, så har de balla brädspel, kanske till och med på engelska, därför att det finns ett sug efter det, och folk har upptäckt att det är roligt. Och det är väl väldigt mycket en motreaktion till det digitala, att det är, precis som med en ny skiva, det är roligt att sitta ett gäng och spela ett brädspel tillsammans, och inte minst ett gäng vuxna att göra det.
Verkligen.
Ja, så att det har väl med det att göra.
Ja. Men det känns som att liksom, mitten av förra seklet, alltså 40-50-talet, är liksom någon slags guldålder. Det kommer mycket klassiker då. Alltså, Monopol kommer lite tidigare, men Tjuvpolis kommer, Bondespelet, och sen kommer Alfapet kommer till Sverige.
Det kommer mycket grejer på en gång.
Finans och sådana Bondespelet, sådana spel som vi spelar än idag faktiskt.
Ja, precis. Och dels då som sagt, Algas rena spelverksamhet tar fart i början på 40-talet. Så det är inte så konstigt att klassikerna etableras där. Och det blir också på något sätt, alltså jag tror att spel var väldigt vanliga när vi växte upp. Men det var kanske inte så ofta man plockade fram dem. Så det var ju samma spel i medvetandet på människor. Mm. Och lite grann kan jag väl säga att det är så nu med. Jag menar, i den stora boom vi har haft de senaste 10 åren. Pratar man med någon som har upptäckt hur roligt det är med spel. Ja, då är det ju Catan och Ticket to Ride och några till. Jag vet, nu kanske de har då börjat spela Wingspan. Liksom. Sen har vi ju de särintresserade personerna som har 280 spel hemma. Liksom, och det är ju vi galningar, hör jag på att säga. Men jag tror också, spel, det finns ju en funktion också i att alla känner igen dem. Att alla vet hur de fungerar. Och man ska, alla som har köpt ett nytt brädspel vet ju tråkigt. Det är första gången. Ingen kan regla. Man inte ens vet hur ska korten sorteras. Hur ska det här vara? Hur ska allting? Det är ju himla mycket enklare att sätta upp ett spel som alla har spelat förut och köra. Och det gör ju också lite grann det här med att folk känner igen de här spelen. Precis som vi känner igen en klassisk serietidning som Fantomen. Eller bara bokomslag. Jag kan bli så otroligt nostalgisk om du går i en loppis. Om du är född 60- eller 70-tal. Så går du in på en loppis och tittar bara på de här. Vet. Ändlösa raderna med billiga böcker som kanske till och med är gratis. Så är det såna här böcker som var i bokklubbar på 70-talet. Mm. Och det är alltid samma titlar. Och man känner direkt igen omslaget. För de fanns i varenda hem hemma i Sverige. Och då ser man, men här är den.
Yukon Gold.
Yukon Gold. Eller här är Tornet som var en av böckerna som blev... Skyskapan brinner. Den just står det. Alltid i de här. Tvekampen som blev First Blood. Och så vidare. Liksom så här böcker som gavs ut och som framförallt var i bokklubbar. Clownen Jack. Eller det, liksom,
den här lite mörkröda lila.
Ja, precis. Och så står Erika Jong gömd lite grann åt sidan där. För den hade morsan läst.
Ja, just det. Precis. Ja. Men, vältummat exemplar.
Vältummat exemplar Erika Jong, ja, precis. Så jag tror att... Jag tror inte tillskott var liksom... Alltså, Alga producerade enormt mycket spel. Eller har producerat enormt många spel genom åren. Det vi har med i vår jättestora bok är en bråkdel av alla spel de har gjort. Men
det är häftigt
det att... finns det här... vissa klassiker som bara är...
Och jag men det är häftigt att när man bläddrar i boken, det är... Vissa spel så är, liksom, är ju flera uppslag.
Ja.
Men sen är det funkar verkligen som ett uppslagsverk också. Där man kan se... Liksom mindre kända spel också.
Oh ja, visst är det så. Och jag tycker det är intressant, du pekar på omslaget precis nu. Och det är ju då ett spel som vi kan prata lite mer om, som heter Den försvunna diamanten.
Ja.
Ja, men, och det tycker jag är intressant, därför att när vi diskuterade omslag på boken, nu är ju Den försvunna diamanten inte ett svenskt spel. Och det är inte ett originalspel från Alga, det är ett inköpt spel från Finland.
Ja, det var breaking news för mig. Ah,
ja, som heter Afrika Täti. Ah. Får ursäkta mitt finska uttal. Afrikas stjärna, precis. Men när vi diskuterade omslag så var det så här, okej, för det första, nästan alla Alga-spel är horisontella. Det är ett omslag som är på bredden. Så här, vad finns det för några ikoniska bilder man direkt i vår generation kopplat till Alga som är på höjden och passar bra och är snyggt på ett omslag? Och då var det så här, kartan på försvunna diamanten. Alla känner igen den. Alla vet vad det är. Strunt i att den inte är ett av Algas egenutvecklade spel. För alla kommer känna igen den. Och det blir direkt den här... såklart. Ja. Precis. Så den blev given på något sätt.
Att den gillar du bäst att starta i Tanger eller Kairo?
Eller det är... Alltså det är ju så... Ja, det är ett märkligt spel. Men det är roligt också. För det har... Alltså, det är ju utan jämförelse Finlands mest populära spel någonsin. Du kan inte komma in i ett finskt hem utan att det står ett Afrika Täti där. Och det är fortfarande populärt och det fortsätter att sälja. Men det har ju kommit i lite olika, framförallt look. Spelet har ju inte markant gjort om. Utan det som jag minns bäst och som vi har på omslaget, det är ju 70-talsutgåvan. Och den har ju... Jag ska inte säga att den är extremt kolonial, men den är ändå lite sådär... Men den känns Fantomen. Mm. Det är ju innan Indiana Jones.
Den har ju någon sån där afrikansk mask bland annat.
Ja, och det är lite sådär solokrigare längst ner på kartan. Och lite sådär. Men den känns cool. Jag tycker som barn älskade jag den här kartan. Sen har det liksom kommit olika versioner, och allra sämst tyckte jag om den som fanns när mina äldsta barn var små. Då pratar vi kanske sent 90-tal. För då gjorde man den väldigt, väldigt barninriktad. Och då såg den ut som sådär barnens bibel. Alltså sådär barnsligt ritad. Och då tappade man hela äventyrselementet på något sätt. Man vill ju drömma att man har en hatt och en väska och ska ge sig ut i öknen. Typ, liksom. Jag såg om Sommers mumien häromdagen och tänkte bara så, men det här är så här. Precis den feelingen på något sätt.
Det är ju ett äventyr. Men
ja.
jag spelar ju den hemma med mina barn.
Ja, du gör det. Ja. Det är... Vilken version kör ni då?
Nej, men det är ju modernt då, tyvärr. Eller så, men jag hade gärna spelat en retro-variant.
Ja.
Men alltså, det är inte så att jag liksom budar hem något på Tradera för 790. Liksom.
Nej, nu kan jag tycka faktiskt...
Det kanske finns billigare
ja,
också.
Ja, det tycker jag. Grejen är... det är ytterst, ytterst få algaspel som kostar mycket pengar begagnat. Det är, vi får ju ofta frågan, jag har ett gammalt spel från farmor här. Är det värt en massa pengar? Så här, nej, det är 50 spänn liksom. Mm. Oftast är det ingenting. Några undantag, de riktigt gamla grejerna. Och sen då Drakborgen som vi ska komma in på sen. Som ju också kostade massor. Mm. Innan några galningar fick för sig att göra en utgåva på det.
Just det.
Men det kan vi ta sen.
Ja. Men Afrikas stjärna då, som heter och försvunna diamanter på svenska. Men det var ju en ung kille, finsk kille, som utvecklade spelet.
Ja, han... Det var en ung kille som hette Kari Mannerla. Han var 19. Som fick ta på en gammal karta över Afrika. Och liksom kände, precis det vi pratar om nu. Det här är ju det stora äventyret på något sätt. Och så utvecklade han ett spel kring det. Och till en början så hette det då på finska, jag ska läsa innantill här, jag ska inte låtsas så att jag kan det utantill. Kadunut Afringtetti. Som då betyder Afrikas försvunna stjärna. Och det här är ju i samband med att man hittar den här jättestora diamanten som sen hamnar i brittiska kronjuvelerna och sådär. Så man översatte det till, och sen så blev det då den försvunna diamanten. Och sen har det gjorts om, så att nu heter det bara Afrikas stjärna på engelska och så vidare. Men den här klassiska kartan som jag gillar, det är inte den finska. Utan den är gjord... för algautgåvan, den från vår barndom så att säga. Så det finns flera olika varianter fram och tillbaka och sådär. Men det här är ju återigen ett exempel på hur ett spel blir en del bara av någon sorts kulturell referensram. Alltså ser du den här kartan, eller den här omslagsbilden med det, är lite, det är en mask och lite djur och sen är den här diamanten. Så vet man ju direkt vad det är för någonting.
Ja, verkligen. Men det var ju en sån här, man fick ju lära sig lite grann. Alltså just Tanger, okej, det ligger där, Kapstaden och sådär. Få lite. Sen finns det ju vissa som är lite mer mytomspunna, som Guldkusten, det finns ju inte idag.
Nej,
motsvarande Ghana sådär. Men även sådär, okej, alltså vilka, vad är det för färg på smaragd, rubin och
ja, men visst är det så. Jag menar, det är ju inte så att man liksom kan gå i högskoleprovet efter att man har spelat försvunna diamanten. Men jag tycker liksom ändå att det är ändå ett av de spel som... Det är ett av de första spel för mig. Jag är ju ändå en person som inte bara har skrivit utan växt upp, skrivit om utan växt upp med rollspel och fantasy och såna grejer. Försvunna diamanten är ett av de första sådär sense of wonder om vi ska prata om det. Att man ska ut på det stora äventyret. Och som litet barn på 70-talet i Sverige var man inte bortskämt med sånt. Utan det fanns ett par seriealbum som kunde ge det. Det var Linda och Valentin. Sen kom lite senare då, till exempel kom danska Valhall. Mm. Som också hade det här. Wow, det här är som någon har... Det är som om någon har gjort det här bara för mig. Mm. Det är precis vad... Och så kände jag som liten. Jag hade storebröder, så jag tror jag var väldigt liten när jag första gången såg Försvunna diamanten. Och just det här minnet av kartan och minnet av baks... Det här är liksom bara... Men känslan av att vika upp den och att det var som en karta. Mm. Inte bara någon sorts snitslad bana med Mumintrollen eller något sånt där. Liksom,
utan... Nej, men jag var 9 när jag spelade första gången.
Ja.
Och det vet jag väl för att vi mina föräldrar skaffade ett sommarhus då. Det året.
Ja.
Och grannarna hade det spelet där. Men jag, trots att jag var liksom 9 så tyckte jag det var helt otroligt fascinerande.
Jo, och där har du exakt sånt som vi jobbar med. Uteslutningsmetoden. När man är sådär, men jag är rätt säker på att jag såg Iron Maiden spela då och då. Så bara, fast de var ju inte i Sverige förrän året efter. Men då var jag, du vet, sådär. Man minns vad man vill minna och man fyller i luckor. Och det är ju också ett problem när man intervjuar folk för såna här böcker. Det kan ju vara grejer som är för 40-50 år sedan, vad det nu är för någonting. Och där kan man väl säga så här, vi brukar alltid säga att får du tag på en person, såvida de inte har fått Alzheimer eller så, men får du tag på en person som själv var inblandad, då minns de hyfsat, de snyggar ofta till lite grann och fyller i luckor, alltid, nästan alltid, så att de är lite mer involverade än vad de var, lite mer positivt än vad det var. Men det är okej, så funkar vi alla. Får du tag på deras barn, om de har dött och får tag på deras barn, då funkar det ändå hyfsat. För då är det sådär att... Man vet att min pappa utvecklade det här spelet och han har berättat det här och det här. Och vi har sparat lite gamla bilder och sådär. Men kommer du ner till barnbarn, då är det nästan, redan där är det kört. Då är det liksom, ja, jag tror att min farmor på något sätt var inblandad i något spel.
Mm.
Mer än så vet man liksom inte.
Nej.
Så att det är, ibland är det kamp mot klockan. Ibland, i det här fallet var det ju, så när vi har gjort böckerna om äventyrsspel och Drakarmorn och så vidare, då har det ju varit enstaka personer som har dött. Eller som i just fallet äventyrsspel, ligger på dödsbädden. Vi gjorde ju en intervju med en av grundarna till äventyrsspel 10 dagar innan han dog. Liksom. Och fick massor med information som vi haft i flera av våra böcker och fick skanna material och grejer. Men han låg i en sjukhussäng och liksom bara pumpad med morfin och var så här palliativ vård. Liksom. Mm. I fallet med Alga så är det ju personer som, en del personer som Dag Limne till exempel förstås, som ju var under hela 80-talet Mr. Alga och utvecklade spelen och så vidare. Och så
just det, men det fina med honom är då att han var en spelutvecklare och gjorde väldigt mycket spel.
Ja.
Men han började gräva redan då. Och,
ja, så han har ju haft ett enormt spelintresse hela sitt liv. Så han har ju grävt i saker och letat fram grejer och hittat gamla Alga personligheter som han har köpt loss saker från och sådär. Så att han har ju varit till enormt stor hjälp. Men när det gäller de riktigt tidiga grejerna, du nämnde tjuv och polis innan, och där är ju sånt intressant att då finns det då en myt som säger att tjuv och polis skapades av en ung kille, en enligt myten en 14-årig kille som sålde det till Alga. Det finns inga kontrakt på det, finns någonting, finns inget namn på honom. Och enligt myten ska då den här killen ha dött i en bilolycka strax efteråt. Och därför så finns det liksom inga utbetalningar till honom och sådär. Så när vi skrev den här boken, Jimmy Willemsson gick alltså igenom och försökte hitta alla tonårskillar som dött i bilolyckor de där åren i Stockholm. Men det slutar ju med att man sitter där med 40 namn och de säger ju ingenting. Och i och med att den här killen dog i 14, han har ju inte fått några barn. Utan då är det kanske möjligtvis någon kusins barnbarn. Jag menar, det finns inte en chans att de vet att han skrev tjuv och polis. Liksom. Mm. Så då får man ju bara släppa det. Men det är ju en sån här grej man gräver och gräver. Och
det är ju kan till och med bidra kanske. Det, är liksom, det finns fascinerande myter om det.
Så. Ja, och då är det viktigt för oss att skriva.
Tutankhamons grav och tjuv och polis.
Ja, precis så. Precis så. Ja, och då får man liksom bara, då tycker jag det bästa då är det att skriva så här att vi har lagt mycket tid på att försöka hitta det här och det här. Men vi kan inte varken bekräfta eller dementera det här. Och det är fine. Det dumma är att skriva så här var det när man inte har en aning. Liksom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men du, Försvunna diamanten är ju bara ett spänningsspel. Det, är liksom, det handlar om fascinationen för liksom den stora afrikanska kontinenten och sådär.
Ja, sen finns man vill säga att det här är ju en tid innan internet och vi hade få tv-kanaler och så vidare.
Men sen tänkte jag på ett annat spel som heter Bondespelet.
Ja.
Och det känns som att det finns något folkbildande kring det. Just att det handlar om ett år där man, liksom, man följer liksom ett år på en gård och man, liksom, man sår och skördar och liksom man har djur och sådär. Och så bygger man upp en, liksom en kan man byta upp sig från torp till bondgård och herrgård och sådär. Men det finns någon slags liksom folkhemskt som så här, bildande kring det där. Är det liksom en typisk grej kring så här, spelen Midsummer? Förra segret,
nej, det tror jag inte, men jag tror att bondespelet är lite unikt på det sättet. På ett sätt kan jag ju tycka att det är otroligt torftigt. Alltså,
men det är som ett monopol eller finans, fast med en bondgårdsmiljö. Liksom.
Jo, men vem fan vill spela monopol i bondgårdsmiljö? Nej, men alltså, och jag tycker att förutom vissa designmissar, så det är definitivt inte sämre än något annat klassiskt spel, det tycker jag inte. Men är det få spel som saknar Sense of Wonder så mycket som bondespelet gör. Och var man en liten palt som hemskt, hemskt gärna ville liksom... Ja, men som drömde om att ha ett svärd och slåss mot drakar när man var liten, så odla rovor var väl kanske inte det man absolut helst ville fantisera om.
Rågen kunde frysa.
Rågen, ja, precis. Råg i ryggen och säd i brallan, som vi brukar säga. Men
jag kanske var lite sjuk i huvudet. För jag tyckte,
du gillade det.
Ja, jag tyckte bondespelet var lite kul.
Ja, men du, herregud, det har varit ett otroligt populärt spel och sålt väldigt, väldigt mycket. Och det är nog just för att det har en klassikerstämpel. Det är bara sådär, och vissa utgåvor som har haft, för det ska man ju ha klart för sig att är man lite äldre, då är det ju en utgåva alltid som gäller. Det är en viss artwork, det är en viss formgivning för de här olika spelen. Och så kan man se ett Tjuv och polis, i mitt fall till exempel, då kan man se ett Tjuv och polis med ett foto på omslaget. Är du uppväxt 10 år efter mig, så är det jätteklassiskt. Men för mig betyder ingenting. För mig är det ju liksom det här retroomslaget, det tecknade jakten med polisgubben och sådär, som gäller. Så att det är så olika vad man har växt upp med, och det ena är ju absolut inte mer rätt än det andra. Nej. Utan det är ju var var du någonstans. Så det finns ett citat som jag inte vet vem det kommer ifrån, som handlar om serietidningsvärlden och i det här fallet i USA, som är: the golden age of comics is whenever you were 8-12 eller sådär, liksom. Det är sådär. För det är för dig det är det som är det viktiga.
Det är nog väldigt sant.
Ja, och det är ju alltid det här.
Men det är också det som är fascinerande då, att min pappa då potentiellt sett kan sitta och liksom, vi spelar Försvunna diamanten, och så säger jag, men det gjorde jag också.
Jaja.
Och nu sitter mina barn och spelar Försvunna diamanten. Så det är liksom en sån där otrolig liksom generationsöverskridande grej.
Och jag tror att vi är i jättestarkt behov av de grejerna, därför att när vi växte upp i en tid, om man spolar tillbaka 100 eller till och med 125 år. Först gick alla i kyrkan. Alla hörde samma historier. Om man bortser från det rent religiösa, men alla fick en gemensam referensram till att förhålla sig till. Sagor, historier, berättelser och så att säga. Och sånger. Och sen så blir vi mindre och mindre kyrkliga, och vi flyttar inte storstäderna. Men då kommer bio mer än någonting annat. Alltså liksom när biofilmen börjar komma och alla ser samma filmer och alla har sett Borta med vinden, eller alla har sett vad det nu är för någonting. Sen kommer tv och får en liknande funktion långt fram. Alltså från att tvn introduceras med två kanaler fram till vi var unga, så hade ju, om du kom till skolgården, alla hade sett Elias Smith & Jones, eller Dallas, eller V, eller vad det nu var för någonting. Och du kunde direkt börja leka senaste avsnittet av V, därför att alla hade sett det. Och sen helt plötsligt började vi få fler och fler tv-kanaler. Sen kom streaming, och så kom DVD. Och helt plötsligt så märker vi ju, när det väl blir en sån här övergripande hit som Game of Thrones, en grej som faktiskt nästan alla ser, fast utbudet är så stort, och alla kan stå vid kaffeapparaten på jobbet och prata om det de såg igår. För även om vi inte ser det i direktsändning så ser alla det den dagen det släpps. För att alla måste se det nya avsnittet. Så jag tror vi har en enorm... Liksom, jag tror att en del i det här med de klassiska spelen och även med att vissa få brädspel blir så otroligt populära, det är att vi har en sorts undermedveten grej att vi saknar det här med att alla har samma input. Eller att vi delar en del input
samma
med varandra.
Ramar, ja, och lägre eld och sådär.
Jag tror att, ja,
men jag tänker det är intressant, för regeringen har ju tillsatt en kommitté för att utreda en svensk kulturkanon.
Ja, där ska ju verkligen alla vara med. Verkligen. Och det kom... vi ska inte ens ge oss in i kulturkanon-diskussionen, men jag menar det är... Jag tror inte någon ens har tänkt att sällskapsspel ska vara med där. Men herregud, vilket genomslag en del av de här titlarna har haft.
Verkligen. Vi ska inte grotta ner oss i alla spel, men det finns ett par titlar till som jag tycker är otroligt spännande. Den första, det är ju Alphabet, som är ju en importerad titel. Men hela den här historien med Alphabet i Sverige, det är ju en ganska snårig berättelse om licenser och olika varianter. Kan du inte liksom ta oss igenom det där?
Ja, alltså det ska man ha klart för sig överlag, att det gick fram och tillbaka med många av de här licenserna. Monopol är samma sak, att det hoppar mellan olika bolag. Och då är det ju ofta dels då att olika bolag har haft licens för att tillverka saker. Sen kan det vara så att moderbolaget utomlands kommer in själva i Sverige. Och då helt plötsligt tar de tillbaka licenserna. Och då gör kanske licensiaten en inspirerad kopia och så vidare. Och så vidare.
Men innan du kommer in på det, men hur funkar det med patent och copyright?
Ja, men det är faktiskt, det kan vi faktiskt prata lite om. Du kan inte copyrighta ett regelsystem. Så om man säger så här, vi säger att Fritte älskar det, så här, det mulliga sagospelet där man är liksom älvor som ska leta blåklockor. Om vi tar det spelet och så byter vi byter tema, så vi är i rymden istället och ser rymdvarelser. Och sen så copy-pastar vi ingen text, inga formuleringar. Och det är en grej som folk lätt missförstår, så här, man kan inte kopiera regler. Nej, men det är mer ur ett tekniskt perspektiv. Du kan inte sno regeltexten. Så att vi skriver om alla regler, helt egna formuleringar så ingen kan anklagas för att ha liksom plockat ut textavsnitt. Ny artwork, allting sånt. Men däremot så är det, när du tar ett steg tillbaka, samma spel. Det är så här, alla spelare har fyra höga kort framför sig, korten har tre olika värden, och när man ska slåss mot någon så jämför man det här, och sen så tar man en sån här liten marker som är så här. Allting är likadant. Det kan du göra.
Men det är namnet som man inte får röra.
Nej, du får inte ta namnet, du får inte ta någon text, du får inte ta någon artwork, du får inte ta formgivning. Men själva grundidén med ett spel, och det gäller ju flera spel.
Så jag skulle potentiellt sett kunna göra ett eget monopol?
Det har ju gjort.
Ja, om jag kallar det typ något annat.
Det måste vara annorlunda på alla sätt utom i den bakomliggande mekaniken. För den kan du inte skydda. Men du kan inte sno någonting annat, och du kan inte liksom...
Det får inte heta allmänning, eller?
Nej, det tror jag inte du kan göra. Och jag tror, alltså det, just Monopol är extra speciellt eftersom det har varit konflikter kring att Monopol då var snott från ett annat spel och så vidare. Så där finns det en extra snårighet involverad. Men om du gör ett spel med en karta, och du ska leta saker och du ska göra grejer, och regelsystemet är precis som Persona Diamanten, så kan det bli bråk. Men rent tekniskt så kan du inte skydda det. Utan det är ju, ofta är det ju sådär att någon säger att du snyltar på det här varumärket. Så helt plötsligt så kanske det är distributören har satt ett klistermärke på och säger Försvunna Diamanten i rymden. Shit, nu åkte vi dit. För nu står det Försvunna Diamanten här liksom, och så vidare. Så att det där är liksom... Det är en avvägning hela tiden, men det är inte en stor grej att kunna liksom gå in och som spelkonstruktör och säga haha, jag skyddade min sann att ha 7 korthögar istället för 4 korthögar, så alla spel som har 7 korthögar nu måste betala royalty till mig. Så kan du inte göra.
Nej.
Det funkar inte. Liksom.
Men tillbaka till Alphabet, som ju då heter Scrabble på engelska. Eller hur?
Ja, det heter Scrabble, och återigen, Åhlén Åkerlund, och det här är ju innan Alga har då liksom helt tagit över spelutgivningen. De kommer med ett ordspel som heter Lexikors 1939, så det är precis ett par år innan. Monopol har då redan kommit. Så man letar ju nya spel också, för Monopol har ju blivit en stor succé. Och sen så introduceras då Scrabble som alfabet. Och det är i början på 50-talet. Det är, ska kolla här bara för att vara helt säker, 1953. Och det står av Brio i drygt två år. Och det är på 70-talet som så i början är det ju alfa-pet. Och sen så blir det efterhand ett ord, alfa-pet. Och det är på 70-talet man börjar göra det. Och det är ju ett ord som inte betyder någonting, utan det är ju vad det heter. Det är att peta i alfabetet. Mm. Det är det man gör liksom. Det har ju ingenting med ordet Scrabble att göra eller någonting sånt. Men det har ju blivit ett väldigt etablerat ord. Mm. På ett sätt som ju också saker blir i Sverige. Att vissa saker kan ju vara ett skyddat namn, men blir bara en del av språket på något sätt liksom.
Men sen händer det någonting. För någon gång på 80- eller 90-talet så kommer alltså företaget bakom Scrabble och säger, vi vill själva ge ut Scrabble i Sverige nu, eller hur? Visst är det så?
Nej, men det är återigen, det är olika bolagsstrukturer och det är amerikanska bolag som ger sig in på europeiska marknaden och så vidare. I fallet Alphabet så handlar det om Mattel, som de flesta känner som ett leksaksföretag, och Hasbro då, som är ett väldigt, väldigt klassiskt spelföretag. Och så är det liksom, de håller på att buda om Scrabble fram och tillbaka. Och i Sverige så är man väldigt osäker på hur det här ska bli. Så Brio då på den tiden, man är osäker på vad resultatet ska bli här. Så man tar fram en ny variant som fortfarande heter Alphabet. Och som man ska konkurrera med. Och det lättaste är att läsa om det här i boken, för det är ganska snårigt. Men som sagt...
Men som jag har förstått det som händer är väl att då säljs ju nya alfabet.
Mm.
Som är liksom, precis. Det är samma spelplan, men det är inte riktigt lika intrikat kring det här med bokstavsordpoäng. Som jag får. Det är en annan... Det är
man gör om det, för man ägde ju ordet alfabet.
Ja. Ja. Och då handlar det om att göra det liksom tillräckligt olikt för att det ska gå för ett nytt spel. Och så försöker man ju då... Så försöker man ju sälja Scrabble parallellt, men det funkar ju inte riktigt, även om man då, folk fattar inte att det är det som var alfabet innan.
Nej, precis. Så att i dagsläget, eller i alla fall när boken släpptes, så finns inte det som säga, regelrätta Scrabble på svenska, utan det är ju alfabet, varianten alfabet som säljs idag.
Just det. Ja, nej, men,
därför att det är ju det som folk, alfabet är begreppet.
Ja, men jag är glad att, jag tror att mina föräldrar har det här gamla som finns i boken med de här orangea ställen och sådär. Det är precis det här som finns.
Ja. Det som är från 70-talet. Ja. Jag är glad nog att min mamma som hon är 86 nu, hej mamma. Hon har faktiskt det riktigt gamla alfabetet som vi frontar själva artikeln med, som är en gul låda med röd text och trä, där allting är i trä. Och det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Så det plockas fram på jul och fina söndagar. Jag hade dessutom oturen, och nu är pappa död, men jag, oturen och två svenska, gamla pensionerade svenska lärare till föräldrar. Och då är man körd i alfabet, kan jag säga. Ja, det... Fullständigt.
Men alfabet pratar vi om ett spel med det där skicklighetsmomentet är väldigt avgörande. Även om det är klart att det finns en viss tur.
Det finns ju slump i vilka bokstäver man får.
Men är man duktig på ord och lägga ord så vinner man ju i längden.
Du krossar ju någon som är dålig på...
Ja, precis.
Jag tycker att känna med alfabet...
Mina barn.
det är ett bra tillfälle att krossa sina lågstäver. Barn i rättstavning.
Ja. Podden heter ju Alltid velat veta.
Ja.
Har du något ämne utanför allt det som du normalt sett brukar pyssla med, som du är nyfiken på, som du tänker att det här kanske kunde bli ett kul avsnitt?
Oj. Jag är ju en sån här som spenderar alldeles för mycket tid med att gräva i grejer som jag råkar komma på. När jag står och typ lagar mat till ungarna så bara... den där gamla tv-serien, och sen slutar med att jag legat i 5 timmar och googlat gamla artiklar
om det ska vara
sådär. Så blir det ingen mena, nej precis. Så att jag har svårt att tänka mig där. Vad skulle det kunna vara för någonting? Jo, ja men då säger jag flipperspel, för jag är själv galen i alla former av spel och är väldigt insatt i analoga spel och datorspel och annat sånt här. Men det finns många människor som är bättre än vad jag är på flipperspel. Så, och det är en sån otrolig, dels för oss som har växt upp med det och som har stått vid en korvkiosk med sina surt förvärvade slantar och spelat upp pengarna. Och där också den här, det är ju en tid innan det digitala exploderar. Du har, det är ett fysiskt spel med kula som åker omkring och det är målad artwork och det är ljud och det finns så otroligt mycket känslor kring flipperspel. Så det tycker jag, det hade varit roligt med någon som är jätteinsatt och kan berätta om olika importörer och vilka spel kom och vilka var och motståndet
från föräldrarna. Skillnaden mellan Bally och Gottlieb.
Ja, precis. Och Williams och alla sådana här. Jag hade jättegärna hört ett avsnitt om flipperspel.
Allt vill att veta om flipper. Ja. Det låter ju jättebra.
Ja.
Tack för den idén, Orvar. Du, vi har ju en hel del kvar, så jag tänkte att vi delar upp den här podden i två delar. Så varmt välkommen tillbaka till del två så småningom, Orvar.
Tack så hemskt mycket.
Ja, jag och Orvar hade så trevligt att vi faktiskt släpper den här intervjun i två avsnitt. Och del två hittar du i samma feed som du hittade den här. Tills dess tycker jag att du ska skaffa boken om Alga. Länk till den hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och vi hörs i del två. Vi som gör Allt vill att veta heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.